Värvet görs i samarbete med Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. 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 Värvet.
Hej och välkomna till Värvet avsnitt 63. Det är jag som är Kristoffer Triumf och det är jag som har Värvet. Det här är en intervjupodcast. Den fortsätter vecka ut och vecka in och det är mycket trevligt. Lovisa Olsson klipper, jag lägger ut på söndag kväll än så länge. Men idag lägger jag ut den på tidig söndag kväll därför att jag ska till Uppsala och köra stand-up. Och det ska bli härligt. Kom ner till pub 19 om ni har vägarna förbi och hatar att Sverige är i hockeyfinal. Jag hatar inte det, men jag bryr mig inte heller. Så att jag kommer att ha väldigt kul där, hoppas jag. Det är Magnus Bettner och lite annat löst folk. Titta förbi, helt enkelt. Jag ska berätta, apropå Uppsala, att det är akademikernas som sponsrar den här veckan. Ja, det finns akademiker i hela Sverige, tror jag. AEA.se, där kan ni regga er och bli gärna medlem. Det kostar 90 spänn och så får man ett väldigt mycket tryggare yrkesliv. Det är bra för alla inblandade. Och just nu så kan man dessutom vinna en Apple TV. Man kan tävla med akademikernas, eller ja, i deras regi så att säga. Man skriver en tweet, alltså sån här snabela, akademikernas. Och sen så skriver man varför man är med i, eller ämnar gå med i A-kassan. Och då kan man vinna en Apple TV helt enkelt. Alltså, det är otroligt enkelt. Gör det bara. Och jag hejar på just dig. Lycka till! Ja, veckans gäst heter Christian Gidlund. Jag tror att de flesta av er vet vem det är. Han var trummis, eller är trummis, i Sugar Plum Fairy. Vi ska prata ganska mycket om det, och det känns intressant att få höra den storyn också. Därför att Christian Gidlund har ju blivit känd de senare åren för att han skriver en blogg som heter I kroppen min, som handlar om hans kamp mot cancern helt enkelt. Och nu är hans bok ute. Den låg sist jag kollade på första platsen på Bokus toppen. Och jag har ett ex, det är signerat. Nu rullar vi på intervjun med Christian Gidlund. Varsågoda. Hur mår du idag?
Jag mår ganska bra. Jag hade en väldigt stor dag och kväll igår. När min bok gavs ut igår. Så det var en tillställning på Akademibokhandeln inne i stan. Och det var ju någon sorts frossa i Christian Gidlund. Jag stod ju i centrum på ett sätt som jag antagligen aldrig har gjort tidigare. Det var ju märkligt. Och svårt att ta in. Det var ett väldigt tempo, det var intensivt. Så att jag kanske kommer förstå det någon gång ikväll eller imorgon kanske.
Mådde du bra där och då, eller blev du stressad? Eller?
Alltså jag har ju trillat in i en problematik som gör att varje gång som jag är väldigt glad eller väldigt lycklig, så blir jag också per automatik jävligt ledsen. Så det var en salig blandning av skratt och tårar.
Mm. Jag ska bara, som så här ordningsfråga eller programförklaring, eller så här, kanske bra för dig att veta, men en av mina absolut närmsta vänner gick bort i lördags, alltså i cancer, och hon blev 40 år gammal. Och det känns som att det är så otroligt liksom, mycket beröringspunkter med dig. Så att vi får se lite grann hur det går känslomässigt, ja, det här. Men jag tänkte någonstans att det här måste ju du, kanske inte du själv personligen givetvis, eftersom det är du som är sjuk. Men för jag har liksom inte tagit in det, jag kan inte ens ta in att du är sjuk liksom. Kan du relatera till det?
För det första är det otroligt tråkigt att höra att det som har hänt. Det är ju en obarmhärtig sjukdom som, ja, den blir ju knappast som ursäkt för sig. Den kommer att tröska fram och se när det som det är liksom.
Mm. Det var så otroligt likt med dig också, att den liksom var borta och kom tillbaka och sådär.
Ja. Ja, det är ju ett sånt jävla nederlag när man tror sig ha klarat av det svåraste som finns, och sen så räcker man inte till ändå på något sätt.
Mm.
Det är väldigt, ja, det är som att åka på stryk.
Mm.
Jag har full förståelse för att många människor, eller för att alla människor reagerar helt olika inför det här.
Mm.
Jag har förståelse för att vissa människor ryggar tillbaka och inte törs eller vill eller kan prata om det. Vi har ju bildat oss en väldigt komplex relation till döden i det här samhället. Där vi inte pratar om döden. Ungefär som i Harry Potter så får man ju inte nämna namnet på en viss trollkarl, för då dyker han upp eller man liksom påkallar honom därmed. Lite så känns det som att vi, det är vår inställning till döden också. Om vi inte pratar om den så kanske vi lurar den, så kanske den glömmer bort oss och så kan vi bli 145 år gamla. Men det funkar faktiskt inte så, vi kommer ju alla dö en dag. Men det där, just den lilla detaljen har vi på något sätt glömt bort i allt annat vi håller på med. Jag tror att vår relation till döden såg helt annorlunda ut för 100-150 år sedan när samhället inte var lika effektiviserat som det är idag. Sjukvården inte var lika bra. Det fysiska arbetet var hårdare och det är inte alls så säkert att alla barn överlevde de första åren. Men döden var mer central, man såg den, den fanns här liksom. Och det är en inställning som finns i många andra delar av världen, i u-länder till exempel. Där ser man ju att de har en helt annan inställning till döden.
Mm.
Men i den värld vi lever i så att säga så skjuter vi ämnet framför oss eller borstar in det under mattan. Plastikopererar oss och hoppas att vi kan vara 17-18 år resten av vårt liv. Och vi funkar också så som människor att det vi inte pratar om, det blir ju liksom en demon. Vi gör ju ett problem. Ett problem kan ju bli 100 gånger större om vi inte väljer att konfrontera det.
Mm, ja visst. Men du, om vi ska börja från början då. När är du född?
Jag är född 1983, den 21 september, på Fall lasarett, Dalarna.
Mm. Vem är du?
Jag är en nyfiken, fundersam person. Som vill uppleva saker. Som är ganska rastlös. Målmedveten också. Ja. Vem är jag? Jag klurar på det varje dag. Och man hittar väl något nytt svar hela tiden tycker jag.
Mm. Du definierar inte genom det du gör eller det du har gjort heller?
Jag var på väg att säga att jag är en skrivande människa. Men jag vet inte vad det säger egentligen. Då tycker jag att fundera med liksom att jag tänker mycket. Det är ju, allting börjar ju där.
Mm. Du är från en ort som heter?
Borlänge.
Jaha.
Mm.
Ja, okej.
Okay. Ja, och sen kan man i en stadsdel som heter Kvarnsveden.
Ja, okej. Okay. Jag förstår. Gud vad jag inte kan mitt Borlänge känner jag.
Nej, Borlänge är ju faktiskt en vit fläck på ganska många människors kartor.
Jag var i Tierp i förra helgen och det sägs ju om den stan att den är så ful så kråkarna flyger upp och ner. Vilket jag inte riktigt fattar. För att kråkor har ju... Liksom, ögonen sitter ju ganska högt upp på en kråka.
Mm.
Så att om de flyger upp och ner, då borde de ha ännu mer. Alltså, då skulle ju liksom inte näbben vara i vägen till exempel för vin. Men Borlänge är väl nästan ännu fulare?
Nej, men det tycker jag inte att Borlänge är egentligen. Eller Borlänges, om man ser arkitekturen i sig så är visst, då kanske den inte är hetaste man har sett. Men den ligger ju väldigt vackert placerad. Landskapet är fantastiskt vackert. Och Kvarnsveden där jag växte upp då, det är ju också väldigt fint tycker jag. Men det är ju naturens förtjänst i mångt och mycket.
Mm.
Jag har sett några bilder från Borlänge centrum hur det såg ut på så 30-40-talet. Då var det fantastiskt vackert. Mycket så stora träbyggnader i centrum och så. Men sen så kom man på att nej, men vi måste ju göra något snyggt och fräscht. Så de rev liksom i princip hela stadskärnan och byggde upp ett funkiscentrum istället.
Mm. Vad var det för plats när du växte upp då?
Upp till tonåren så upplevde jag ju egentligen bara Kvarnsveden. Som är väldigt litet. Och min värld bestod av cykelvägen till och från skolan i princip. Och skogen runt kvarteren där vi bodde. Så det var ju ganska skyddad verkstad. Framförallt innan jag började skolan, för min mamma var dagmamma så att jag var hemma varje dag. Och det var ju oerhört tryggt att vara det. Jag hade liksom fina kompisar som kom hem och lekte med mig varje dag. Mina syskon var hemma, så det var ju väldigt tryggt och mysigt. Men sen när man kom upp i tonåren så Borlänge var ju ganska stökigt då. Nu har jag visserligen inte örat mot asfalten på samma sätt som när man kanske bodde där. Så jag har liksom inte riktigt koll på hur det ser ut idag, men Borlänge mår mycket bättre. Det är en mycket mer harmonisk stad nu än vad det var för 10 år sedan.
Har familjen dragit sig tillbaka?
Ja, det har de gjort, om man ska säga. Jag är inte Dalarnas Leif G.W. Persson, så jag har inte jättebra koll på exakt hur deras verksamhet har utvecklat sig. Men det är en väldigt sorglig historia, hela den grejen. Och det förvånar mig faktiskt, måste jag säga nu i den här, när jag får chansen här, att det inte har gjorts något stort dokument om Borlänge under de här åren, för det är en fantastiskt spännande stad egentligen. Alltså. Bär på så otroligt mycket historik.
Berätta, vad är det du skulle, alltså om du hade tiden att skriva den?
Mm. Nej, men jag tycker till exempel att de händelser som, är, som, Som uppmärksammades under epitetet familjen. Det är ju väldigt spännande. Det här liksom nätverket, om man ska säga, som blev så kända liksom i Sverige. Det är ju fortfarande, 10 år senare, är det ju ett begrepp.
Ja, herregud, ja.
Mm. Och Bålinge är förknippat med familjen. Ändå tycker inte jag att det har berättats på tillräckligt väl. Det
finns ingen P3-dokumentär om...
Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte faktiskt det. Inte det. Och det är ju jävligt konstigt faktiskt. Jo. Men jag måste också säga om till Bålinge, för Bålinge åkte ju också på en hel del smällar där då, kring det här. Bålinge har rest sig ur askan på ett sätt. Bålinge, det finns mycket vackert i Bålinge. Mycket kreativitet och det är en inspirerande plats faktiskt. Jag tror att Bålingeborna också har förändrat sin syn och sin inställning till staden. Man tänker på Peace and Love som blev en av Sveriges största festivaler. Och idag förknippas ju Bålinge snarare med Peace and Love än med familjen, vilket är positivt för alla.
Ja, ja.
Och Mando är ju liksom ett av Sveriges största band. Sugar Plum Fairy som jag är med i kommer ju därifrån. Det gick ju bra för oss också ett tag. Miss Li kommer därifrån. Och ser man lite längre tillbaka så har vi Jussi Björling, Stonecake och Sator. Så det finns mycket att gräva ur faktiskt.
Vem var du där i Kvarnsveden?
Jag var klassens clown under låg- och mellanstadiet. Tyckte att det var väldigt roligt att stå i centrum på något sätt. Och har alltid varit en ganska glad person. Jag tyckte om uppmärksamheten och bekräftelsen som man fick av att vara liksom den roliga killen. Men samtidigt så var jag också en väldigt känslig person som vilket vissa barn tyckte var festligt, så att det var inte var någon större konst att få Kristina att börja gråta och sådär. Jag kan väl inte säga att jag var mobbad, det ska jag absolut inte säga. Men nu när jag ser tillbaks på det så tror jag nog att jag kanske åkte på några mer fler smällar än vad jag liksom tänkte på då. Jag har alltid varit ganska naiv så att jag inte liksom reflekterat över det så mycket. Så den var jag väl i Kvarnsveden.
Mm.
Ja, nu gick det lite snabbt kanske. Ja, i Kvarnsveden så jag tyckte väldigt mycket om att vara ute i naturen. Jag har alltid trivdes som barn mycket mer att vara i skogen eller än i en lekpark. Så att, det gjorde vi syskon och barnen på gatan och sådär. Det var en ganska idyllisk uppväxt egentligen, måste jag säga. Och fick väldigt mycket utlopp för olika kreativa uttryck som barn. Jag vill på att pyssla mycket hemma och sådär. Rita och snickra. Och
vad gjorde dina föräldrar? Eller gör?
Ja, min mamma, hon är egentligen utbildad arkitekt. Men under hela min uppväxt fram tills att jag gick i 6:an tror jag, så var hon hemma och var dagmamma. För att kunna vara hemma med oss barn.
Okej.
Okay. Så det var ju väldigt fint. Min pappa är ingenjör inom elektronik. Jag har försökt många, många gånger att verkligen begripa vad det är han gör för någonting, men jag vet inte riktigt. Det där är... Jag är helt förlorad när det kommer till de där sakerna. Jag är extremt okunnig inom det där området. Men han har rest runt i olika företag runt om i världen under hela sitt yrkesverksamma liv och så.
Och gjort det han gör.
Ja, precis. Precis. Exakt.
Han jobbade på något lokalt företag?
Han jobbade på... När de flyttade till Bålinge så var det för att han fick jobb på stålverket. Och där arbetade han i 10 år kanske. Innan han började jobba på Banverket som idag heter Trafikverket.
Okej. Okay. Jobbar han fortfarande?
Mm. Båda mina föräldrar jobbar. Mamma jobbar som planarkitekt nu sedan ett antal år tillbaka.
Vad har hon ritat som man kan se?
Ja, hon har väl kanske inte liksom ritat stadsbiblioteket så. Utan mer privata hus och sådär.
Mm. Alltså, vad betyder plan i planarkitekt?
Ja, men det är väl mer hur får man bygga här och hur får man bygga här och sådana där saker.
Okay.
Vi vill bygga rondeller, hur gör vi då?
Mm.
Sådana saker.
Jag förstår. När kom musiken in i ditt liv då?
Ja, men det har också funnits med från dag ett egentligen. Alltid funnits otroligt mycket musik hemma i Kvarnsveden. Alltid lyssnat mycket på musik och alltid uppmuntrat att spela instrument och så, vilket vi barn alltid har gjort också. Och vi har sjungit mycket och så. Och musiken har liksom varit väldigt bred. Det har varit allt ifrån just Jussi Björling och The Band, Dire Straits och Queen och de här banden som föräldrar har en fallenhet för. Hank Williams lyssnade vi otroligt mycket på också. Och Buddy Holly och sådär. Och min brorsa började lyssna på hårdrock väldigt tidigt. Så det kom också in ganska så tidigt.
Storebror?
Ja, precis. Mm. Min storebror var ett stort fan av Deep Purple, Black Sabbath. Nu är det han fortfarande, men det var liksom... Jag minns, han hade Sabbath Bloody Sabbath på vinyl. Jag tyckte den skivan var, den var ju väldigt häftig att kolla på, men den var också extremt obehaglig. Det var ju läskigast jag sett. Känner du till det omslaget? Det ligger en man liksom och vrider sig in och feberdrömmar på omslaget. Sen är det en massa jävlar som är där och rycker igen. Och så.
Ja, det är liksom lila...
Ja, liksom så här lite rosa rött.
Ja, jag har nog bara haft det på CD. Så att,
Ja, det är ett grymt omslag faktiskt. Mm.
Minns den inte riktigt. Men jag kommer ihåg skivan.
Ja, det är ju ett fantastiskt album för övrigt.
Har du spelat i band i hela ditt liv också?
Nej, det har jag inte gjort. Utan min egna musikaliska bana började med att jag spelade typ blockflöjt i... Hur gammal man nu var när man började med det? 8-9 år typ, kanske. Och sen så testade jag att spela gitarr ett tag. Det var inte så kul. Jag var vänsterhänt och det var liksom så här, nej, men då, du kan inte alls ha gitarren som du vill ha den. Utan du måste ha den andra hållet. Då tyckte jag bara att det var tjorvigt. Och sen så började jag spela trumpet. Min brorsa spelade däremot trummor. Och det var ju fruktansvärt, tyckte jag många gånger. Väldigt tacksam över det är att vi alltid fick hålla på med sådana där grejer hemma. Brorsan fick alltså ha ett trumset uppställt i sitt rum som inte var ljudisolerat. Och han fick spela liksom hur mycket han ville i princip. Och det lät ju fruktansvärt i hela huset. Det lät ju som att ett... Som ett bombplan höll på och härja bara i våningen. Men vi fick göra det för att det var, de tyckte väl att det var bra att vi fick göra saker som vi tyckte om. Och sådär. Så ja, i alla fall, jag spelade trumpet och började i musikklass på högstadiet. På första klackskolan. Och där träffade jag Kalle Norén. Vi växte upp 2-3 gator från varandra och vi har bott så hela våra liv. Men det låg en skog däremellan så vi umgicks aldrig som barn. Det var liksom lite för läskigt att gå emellan där. Och det bodde dessutom en alkis i ena kortsidan av. På den gatan när man går upp till Kalle så bodde det Törnis som han hette. Och som barn tyckte vi att han var väldigt obehaglig. Jag lärde aldrig känna Törnis. Jag vet inte hur ond han egentligen var. Och det ska vi inte spekulera i nu för Törnis är död och begraven. Och det är ju tråkigt.
Mm. Törnis alltså.
Mm, precis. Mm. Så vi, jag och Kalle möttes i musikklassen alltså. Han spelade faktiskt också trumpet, men spelade också gitarr sådär hemma. Och sen sommaren 98 så hade vi liksom ramlat in i musiksalen under obevakade former. Och vi började liksom gå loss på alla instrumenter igen. Det var ju anarki. Och vi märkte att det var som att tända en stubintråd. Som att släppa lös någon urkraft. Så det var otroligt spännande.
15 år gamla, eller?
Ja, precis. Ja, exakt. 14. Så kom vi på att, ja men just det, brorsan har ju faktiskt ett trumset hemma. Och Kalle tänkte, ja men vi har ju faktiskt en gammal basförstärkare hemma. Sen har vi någon gitarr och sen har jag sett någon mikrofon där. Och så tänkte vi, men vi kan väl gå hem till, vi kan väl sätta upp de där grejerna i vårt garage som är Kvarnsveden. Tänkte, föreslog jag. Och alla tyckte, eller jag och Kalle tyckte att det var en väldigt bra idé. Och hans lillebrorsa Viktor... Han kunde spela bas, så då var det liksom vettigt att släppa med han också. Sen kände vi på en gång att vi hade hittat någonting, att vi hade någonting på spår. Det var det första bandet som jag var med i, det enda bandet jag har varit med i, och det enda bandet som jag kommer att vara med i. Och vi märkte väl tidigt att ska vi göra det här så ska vi göra det jävligt bra. Inte liksom något såsprojekt som man går och repar i en gång i veckan och sen så är det inte mer med det, utan det dröjde inte länge när vi bestämde oss för att vi skulle bli världens största band. Det var en grymt bra inställning. Det var ju, vi ansträngde oss hårt. Få band som har plöjt in så mycket reptimmar innan skivkontrakt och gjort så många spelningar innan skivkontrakt som vi gjorde.
Blev skolan lidande och sådär eller?
Nej, det tror jag egentligen inte att den blev faktiskt.
Nej.
Den funkade ändå.
Hur skrev ni låtar liksom?
Eller jag tror så här att skolan blev inte lidande, men vi satt kanske inte riktigt heller i skolbänken för att bli atomfysiker.
Nej, jag förstår.
Du frågade hur funkar låtskrivande?
Ja,
jag var ju inte så involverad i det egentligen. Nej. Så det där, nej, det är inte riktigt mitt område.
Nej, jag bara tänkte, alltså, ni hade låtar från början?
Nej, från början. Det började med, det absolut första vi gjorde var att vi spelade Live Forever med Oasis. Och den började ju med ett trumkomp som, precis, och sen så hur gitarrerna och sådär spelade, det kan jag ingenting om. Men det lät ju exakt som Oasis. Och det där var ju otroligt inspirerande i sig. Det kändes liksom som, vad fan, vi är ju lika bra som Oasis ju. Och de är ju skitstora.
Mm.
Och de är ju asgrymma. Så det är bara att köra. Så det var ju perfekt. Det hade ju varit inte alls lika kul, tror jag, om vi hade börjat spela genom 2112 med Rush. Det hade ju inte... Det hade liksom varit att sätta siktet lite fel.
Hur lång tid tog det innan ni liksom... Innan ni blev signade? Och...
6 år. Vilket blev ett intressant fenomen, tycker jag. För när vi startade bandet i Borlänge så fanns det inga popband där. Det fanns bara hårdrocksband. Nu-metall var ganska stor som genre då. Ja, och det fanns vissa nu-metallband i Borlänge också. Men det var liksom det var det man höll på med. Det var liksom helsydd keps, trekvartsshorts, DC-skor och en t-shirt med en häftig tryck på. Det var liksom konsensus i Borlänge. Vi började plötsligt gå runt i uppvikta jeans och skjortor och sminkade och sådär. Så vi blev ju snabbt betraktade som ortens homosexuella.
Mm.
Vilket inte gjorde oss så mycket. Vi hade ju varandra liksom att hitta styrka i och så. Och vi har alltid trivts bra med att vara någon sorts underdogs. Alltså vi repade då som dårar. Och tog varenda spelning vi kunde få. Allt från liksom Gränna golfkrog till ja, vad det nu kunde vara för någonting. 6 år senare så fick vi skivkontrakt. När vi startade i Borlänge som sagt fanns det inga popband. När vi släppte skivan då hade man släppt en skiva året innan. Och vi började se att det plötsligt dök upp fler popband i Borlänge. Det var fler som liksom vågade testa. Men många av de här banden la ner efter typ ett halvår, ett år. För att liksom, ja, men det hände ingenting. Och det var ju inbildningen att man kunde repa en gång i veckan i ett halvår. Sen så skulle man ge ut en platta på ett bolag som hade kontor i Stockholm. Och så funkade det ju inte alls. Då ska man vara jävligt bra om man klarar av det på det viset. Men vi hade våra 100 och det var ju bra. Det gjorde ju att vi kunde liksom ägna oss åt det.
Mm, ni hade gjort det där. Malcolm Gladwellska 10 000 timmar.
Absolut. Ja. Och det där är någonting som jag tror på definitivt. Även idag när jag ser på mitt nuvarande hantverk som är skrivande så har jag ju mer än väl plöjt in mina 10 000 timmar. Och det tror jag krävs.
Hur orkade ni? Vad höll er liksom...
Ja, det var roligt.
Ja.
Det var väldigt kul.
Det var kul i sig, så att säga.
Ja, vi hade liksom... Vi hade världskoj. Vi fick tillträde till en ungdomsgård i Borlänge. Träffade en helt fantastisk snubbe som heter Pontus Jurell. Som är en stor anledning till att vi överhuvudtaget kom någon vart som band. Han var uppmuntrande och krävde ganska mycket av oss som band. Och det var ju bra. Liksom. För han förstod nog också att vill ni hålla på med det här på ett vettigt sätt så får ni liksom ta det på allvar. Och inte flömma runt för mycket. Men vi fick också låna den här ungdomsgården ibland. Så vi kunde komma dit på fredagen efter skolan. Vara där, repa till klockan 12 på natten. Bara man gjorde något avbrott med att gå och köpa en pizza och sen spela lite pingis i källaren. Typ. Och sen höll vi på sig hela helgen. Varje vecka. Plus att vi repade typ några timmar på måndagen och onsdagen. Och så. Ja, men hela tiden liksom.
Ja, vad kul.
Ja, det var grymt. Det var otroligt roligt. Jävligt bra år faktiskt. Och jag tror att hade vi inte det så hade vi nog gjort någonting som kunde vara mycket mer destruktivt, tror jag. Det var ganska stökigt då. Ganska mycket droger i Borlänge faktiskt då.
Alltså bland er?
Nej, inte bland oss. Utan det var liksom, vi ägnade oss inte åt det. För att vi hade liksom inte tid. Det gick liksom inte. Visst var vi ute och cyklade runt och drack folk som alla andra tonåringar. Det gjorde vi. Men vi tyckte det var roligare att sitta på humlan och repa en fredagkväll och testa amfetamin i någon lägenhet och så.
Mm. Det kan jag tänka mig annars. Jag kommer också från en småstad. Men amfetamin är ju vanligt förekommande på landsbygden helt enkelt.
Mm.
Kan man väl säga.
Mm.
Men ni skete det?
Ja, nej. Det fanns inte plats för det.
Nej. Sunt?
Ja, väldigt. Väldigt. Kan man säga.
Och sen breakade ni?
Ja, första plattan kom 2004. Och det gick ju bra. Fick ju... Jag fick ju åka runt och spela överallt. Sweet Jacket blev en ganska stor låt det året. Och vi kom ju snabbt utanför Sverige också, vilket var väldigt roligt. Sen så höll vi på så fram till 2006. Då spelade vi in andra plattan i Stockholm. Jag flyttade till Stockholm då samtidigt. Och fortsatte åka runt och spela och hålla på runt om i världen.
Var det fortfarande roligt?
Ja, det var det. Men det var ganska... Det började bli rätt så mycket interna stridigheter då faktiskt. Tyvärr. Jag minns inspelningen av andra skivan som en ganska dyster period faktiskt.
Mm. Vad rörde det sig om då? Alltså...
Det handlade om hur vi skulle skapa. Och åt vilket håll vi ville dra oss. Och men det är svårt. Det här med band, det är liksom... Det är som en expedition. Man är liksom en enhet som måste anstränga sig. Alla måste anstränga sitt yttersta för att man ska klara av att gå upp på den här bergstoppen. För att man ska korsa den här glaciären eller någonting. Lite så är det faktiskt. Vi har ju en helt extrem relation till varandra idag. För att det är inte som vilken arbetsplats som helst att man turnerar runt hela världen och bor på varandra, med varandra. Dygnet runt under så lång tid. Och att man liksom ska brinna för samma sak och man kräver lika mycket passion från allihopa och så. Det är en ekvation. Det är många olika komponenter som ska funka tillsammans för att det överhuvudtaget ska bli bra.
Det är väl också mindre, kan jag tänka mig, alltså... Det är en mindre satt kultur. Det finns liksom inte en... Alltså på en vanlig arbetsplats så har man ju en fackombudsman. Och man kan gå in och prata med chefen när man tycker att kollegan är dum eller sådär.
Ja.
Men det funkar inte riktigt så kanske i band.
Nej, det är inte för oss i alla fall. Det finns säkert många som har en mer strukturell organisation med managers och skivbolag som...
En synk.
Ja, precis. Men då blir det nog lätt så också. Vi var måna om att det var vårt projekt liksom. Ja, jo, men vi spelade in den där plattan i alla fall och vi fick fortsätta åka runt och spela och det var ju roligt. 2008 så åkte vi till Spanien och spelade in vår tredje platta. Och det var ju väldigt roligt att få göra det. Det var ju, jag skulle nog vilja påstå att efter att vi fick skivkontrakt, för fram tills att vi fick skivkontrakt så var vi ganska det var liksom en ganska oskuldsfull tid. Allt skedde på våra premisser. Det fanns ingen som ställde krav på oss egentligen. Nu sa jag ju för 3 minuter sedan att Pontus Jurell ställde krav på oss, vilket han också gjorde. Men det fanns inte minst. Ni måste spela in en platta nu och ge ut den om 2 månader. Jävlar ryckstålarna. Det fanns inget sånt. Och det var ju befriande. Vi fick ju liksom världens största betongvägg åt gäng sprayburkar typ. Det var ju skitroligt. Sen när man liksom blev kontrakterad och då blev det ju business. Det blev ett företag. Det var ju någonting som gick förlorat då. Men när vi då kom till Spanien och spelade in vår tredje platta, då tycker jag nog att vi som enhet mådde som allra bäst egentligen. Efter de första turnéerna på första plattan, för det var ju bara skitkul. Att få åka runt en månad i Europa och liksom spela inför utsålda klubbar och folk bara stod och skrek efter när man blev aprak varje kväll med sina bästa kompisar. Det var ju helt fantastiskt givetvis. Men sen när vi åkte ner till Spanien och spelade en skiva, det var bara vi på liksom en härlig gård utanför Malaga. Det var fantastiskt. Helt fantastiskt. Sen åkte vi hem till Sverige och började turnera den skivan och så. Skivbranschen gick ju sämre och sämre, ska jag också säga. Att när vi släppte första plattan, det var ju liksom, det var ju då allting började, det hade ju börjat spåra ur, men det var ju då det började gå käppret åt helvete. Så branschen blev ju stramare och stramare. Skivorna sålde ju mindre och mindre. Och vi hade liksom turnerat konstant, hållit på med det här i... Ja, seriöst då i... Vad blir det? 6 år. Och innan dess 6 år som lekmän liksom. Så vid 2009 där så mådde vi inte så bra tillsammans. Alltså. Verkligen inte. Behandlade varandra ganska dåligt. Vilket inte är konstigt, men jag tror vi gjorde det. Och kände väl att nu måste vi bara sticka ifrån varandra. Annars antingen så stryper jag dig eller så hörs vi inte på ett halvår. Det var liksom de alternativ vi hade. Så vi tog en paus sommaren 2009. Och tänkte väl att vi håller oss ifrån varandra några månader. Sen så spelade vi den till platta, sen allt bra igen. Men den här pausen blev bara längre och längre och längre och längre. Och längre.
Vad gjorde ni då?
Ja, alltså jag pratade inte med Kalle på typ ett år. Och det låter ju hemskt. Men Kalle är ju en av de viktigaste personerna i mitt liv idag. Och vi har en jättefin relation.
Mm.
Men det låter ju fruktansvärt att vi inte pratade på ett år, vilket vi inte gjorde heller. Och det är ju...
Oh. Men vad gjorde du på dagarna?
Det är liksom någonstans här som min nya karriär kliver in i bilden. Mitt liv förändras radikalt i och med den här händelsen givetvis. Jag separerar också, exakt samma period separerar jag från en flickvän som jag har haft i 6 år. Vi hade haft ett väldigt vackert förhållande och mådde bra. Vi hade ju vuxit upp tillsammans. Under liksom den här perioden av ens liv då man formas jävligt mycket som person. Och än idag kan jag inte riktigt se vart jag slutar och vart Maria börjar. Eller tvärtom. Så plötsligt stod man där med ett kraschat förhållande som fick ett jävligt vidrigt slut. Och ett band som knappt fanns längre. Så de två trygga punkterna i mitt liv sedan 10 år tillbaks drygt. De hade liksom brunnit ner på rekordtid. Så jag blev inåtvänd och vände mig bort från människor. Förstörde min självbild något oerhört. Och levde destruktivt på egen hand. Jag svälte ner mig själv. Jag vet inte hur många kilo. Drack mycket. Och hatade mig själv. Liksom. Men någonstans i min kropp så fanns någon sorts överlevnadsinstinkt om att jag behövde visa för mig själv och kanske för alla andra att jag inte var helt värdelös ändå. Så att jag tänkte att jag kanske kan göra något reportage. Skriva lite grann och kanske sälja det till någon tidning. Så jag testade det. Och det gick ganska bra på en gång faktiskt.
Vad skrev de?
Mitt första frilansreportage var ett personporträtt av en person som heter Ingmar Magnusson som har skivbutiken Folk och Rock i Borlänge, som är en helt enastående karaktär. En otroligt intressant människa. En riktig eldsjäl. Och jag sålde in det till Dalarnas Tidningar. Och det var roligt. Det var kul. Jag tyckte liksom att det var definitivt det bästa som hade hänt mig på flera månader. Så jag fortsatte till lite andra tidningar hit och dit. Så. Försiktigt så. Jag gav mig ut på ett helt okänt område. Men fick ju bekräftelse igen. Och det blev liksom min drog på något sätt.
Mm. För bara fråga, den här tiden liksom när du isolerade dig så.
Mm.
Hade du liksom någon ekonomisk buffert sedan bandetiden eller?
Alltså grejen var så att de sista åren när vi höll på med bandet så var jag ganska rastlös. Eller jag är en väldigt rastlös person. En skitdålig på att vara ledig, jag vet knappt hur man gör. Och tycker att det är extremt tråkigt att bara sitta i en soffa och inte göra någonting. Så under de sista åren med bandet så hade jag jobbat parallellt på en förskola. Och jag tyckte det var en härlig blandning att vara ute och turnera och bete sig. Eller allt vad det innebar. Och komma hem och fokusera på barn och vara med dem. Och liksom ta del av deras världsbild. Så det var en fantastisk blandning. Ja, nej, men det gick inte någon ekonomisk nöd på mig så faktiskt. Nej. Det gjorde det inte.
Förlåt, du pratar om alltså hitta tillbaka till bekräftelsen genom skrivandet.
Ja, nej men så det där blev min nya, det blev jakten liksom. Jag ska fortsätta se till att bli publicerad. För kanske kunde någon se att ja men där är ju Christian. Nej, men han var inte så jävla dum ändå. Det var fint för mig att se att men de här vill ju faktiskt köpa den texten med. De tycker att jag är bra. De vill ha en till. Så där blev ju min grej. Att jobba stenhårt. Och arbetsdisciplinen och målmedvetenheten hade jag ju sen förut. Och visste ju vad som krävdes. Vill man komma någon vart, vill man göra någonting bra, då gäller det att man liksom engagerar sig ordentligt. Och så fortsatte det.
Mm.
Dagarna bara flöt ihop i en enda, eller veckorna flöt ihop till en enda lång dag på något sätt. Och satt uppe sent om nätterna och skrev.
För vilka?
Ja, det var allt möjligt. Det var dels Dalarnas Tidningar och en tidning i Dalarna som hette 02 skrev jag mycket för. Som är på något som man kan säga som någon nöjesguiden för Dalarna. Så här. Stockholm City fick jag väldigt tidigt in 2 stora reportage i. Och det var viktigt för mig som skribent att få den bekräftelsen. Få det förtroendet att vi ger dig så här mycket utrymme i tidningen och du får göra nästan vad du vill utifrån de här idéerna som du har presenterat för att de var så jävla bra.
Mm.
För mig då som ganska orutinerad i branschen, eller direkt orutinerad i branschen, så var ju det fantastiskt. Det var ju grymt.
Hade du språket från början eller var det jobbigt? Och...
Nej, alltså jag hade, när jag flyttade till Stockholm 2006 så var det återigen så att mellan turnéer och skivinspelningar så hade jag för mycket myr i brallan för att bara sitta ner och röka cig på balkongen. Det liksom funkar inte för mig riktigt. Så jag började skriva fiktion, noveller och filmmanus typ. Bara för att ha någonting att göra. Och det där satt jag och tragglade in i förbannelsen. Och det var ju där jag började investera med, som till slut blev mina 10 000 timmar i hantverket. Jag tyckte att det var spännande, det var roligt att utforska den här världen. Och jag märkte på något sätt att jag utvecklades också. Jag såg att allt jag skrev var inte dåligt. Det fanns grejer där, det glittrade till ibland. Och språket, jag har alltid varit bekväm i det svenska språket. Det har alltid funnits mycket berättelser och sagor under min uppväxt. Det finns bokhyllor i nästan vartenda rum med mig kvar redan. Och jag har alltid läst mycket och sådär. Och det har varit naturligt faktiskt på ett sätt. Men jag har inte sagt att jag skrev min första novell när jag var 7. Så är det absolut inte. Jag tog tag i det seriöst 2007 kanske.
Mm. Det var någonting du fick erövra liksom?
Ja. Mm. Jag hade väl gått runt och funderat på någonting ett tag. Och sen tänkte jag, man kan inte skriva ner det här då. Så får vi se vad det blir. Så började jag och sen så kunde jag inte sluta.
Var du disciplinerad i det? Gick du upp och satt i veckaklockan? Och...
Ja. Vi hade en fin tillvaro, jag och Maria som jag då var tillsammans med. Hon gick i skolan och jobbade och liksom hela fadrullan. Jag var ju liksom en dagdrivare. Så jag kunde ju ligga och snusa till ett om jag ville det. Men det ville inte jag. Så vi gick upp, jag gick upp med henne på morgonen och vi satt och käkade frukost tillsammans. Och ja, jag försökte väl följa hennes rutiner på något sätt. Men det blev ju så himla tråkigt för att när hon kom hem och tyckte att fy fan vad skönt till fredag. Så tyckte jag liksom att va? Vadå? Det känns ju precis exakt som jag gjorde i tisdags. Så det blev ju tråkigt. Jag vill ju också kunna säga att jag är ledig imorgon. Fy fan vad skönt ska bli. Och det där blir ju helt värdelöst om man är ledig varje dag. Så det blev väldigt disciplinerat fort faktiskt. Mycket.
Mm. Och alla de här texterna har du kvar?
Ja, alla utom en som jag har tappat bort någonstans. Och det tycker jag är helt tråkigt.
Okej. Okay.
Alltså, det var en kort grej så det var liksom inte hela världen. Men jag minns att jag tyckte det var ganska bra.
Ja.
Men annars har jag kvar texterna. Ja, det har jag. Mm. Kassaskåp säkert. Min pappa, han är livrädd för att jag ska tappa bort det jag skriver. Så att han, ja, nästan varje gång jag pratar med honom i telefon så frågar han ifall jag har gjort någon backup och sådär.
Mm.
Han gav mig en hårddisk som han vill att jag ska uppdatera konstant. Och så vill han att jag ska typ ställa den, om jag helst i ett annat hus. Så att ifall mitt hus brinner ner så finns det i alla fall en hårddisk kvar i grannhuset där. Mm. Jag tänkte fint. Jävligt bra egentligen.
Mm. Ja, fint.
Mm. Ja, men så fortsatte det. Min arbetsdisciplin blev liksom ett missbruk på något sätt. Och mina krav blev liksom att ja, men ifall en skribent kan skriva eller ligger på att skriva så här mycket om dagen, då ska jag göra dubbelt så mycket. Ja, mycket sånt.
Mm.
Mycket sånt. En grej som jag har burit med mig, och jag är inte någonstans överdrivet sportintresserad. Jag är absolut inte någon fotbollsnörd på det sättet. Jag är väldigt intresserad av hockey däremot. Men jag minns när vi höll på att spela in vår första platta faktiskt. Vi höll på med några grejer ute i Europasten, Hjortagen, med Ronald Bod. Så var det ett band som hette Kamera som spelade in i studion bredvid.
Mm.
Och då när vi stod ute liksom i köket och babblade med dem någon dag så var det någon där som var stort Djurgården-fan tror jag. Som berättade att han hade varit och kollat på träning. Och att Kim Källström alltid kom in först på träningen. Och att han alltid stannade kvar typ en halvtimme och tränade själv efter att hela laget hade slutat. Jag fastnade faktiskt för den grejen. Jag tyckte att det var jävligt inspirerande. Jag började tänka, liksom, men varför gjorde inte de andra det då? Varför kom inte hela laget 20 minuter innan träningen började och tog några extra varv? Eller? Varför stannade inte fler kvar en halvtimme och gjorde någonting? Och som trummis så anammade det där också. Jag ville bli jävligt bra på det jag höll på med. Och kunde parallellt med liksom de rep vi hade med bandet gå ner och spela trummor själv i några timmar då. För att kunna det jag höll på med. Liksom. Och det var ju värt det.
Paradiddlar?
Ja, nej, jag har aldrig varit särskilt teknisk. Nej, okay. Så jag är ganska dålig på sånt där. Jag är mer slugger typ. Men det gäller ändå att vara bra på det man håller på med.
Mm.
Men när det kommer till skrivande så har jag liksom tagit med mig då, det tänket, helt klart.
Mm. När blev skrivandet ett yrke då? Alltså...
Det blev det ganska snabbt från att jag började faktiskt. Ja, jag sålde väl in det där jobbet i juni, juli kanske. 2009. Mm. Och på hösten så började jag nog leva på det redan tror jag.
Mm.
Jag började också plugga journalistik och multimedia vid Södertörns högskola samtidigt. Och när jag säger det nu så låter det skruvat att jag pluggade alltså heltid. Och jag arbetade mer än heltid parallellt. Så att jag skrev hela tiden. Jag gjorde ingenting annat. Det var liksom vad mitt liv gick ut på. Jag umgicks inte med någon. Och var väldigt tydlig faktiskt mot mig själv med att jag förtjänade liksom inte att vara glad eller skratta. Sådär. Så jag var helt hård mot mig själv faktiskt. Det är tråkigt nu i efterhand kan jag säga.
Det är någon form, grundar sig i någon form av självhat, eller?
Jag hade blivit av med de två viktigaste sakerna i mitt liv.
Ja, men du behöver inte straffas för det.
Ja, jag tyckte det då.
Vad är logiken i det?
Ja, det finns mycket människor gör som inte är logiskt.
Nej.
Nej, det är ju extremt ologiskt. Och extremt irrationellt, men ja. Det är mycket av vad vi ägnar oss åt dagarna också.
Mm. När du och jag, men det var ju bara något år sedan va? Som du och jag kom i kontakt.
Ja,
det och då var, jobbade du på?
Det var väl ungefär exakt ett år sedan kanske. Då jobbade jag med projektet Miss World.
Just det.
Som var ett magasinsprojekt som Jesper Hed från Peace and Love och Per Holknekt från Odd Molly hade kokat upp tillsammans.
Mm.
Det var ju väldigt spännande att få vara med och starta någonting från grunden och försöka hitta något sorts uttryck som inte liksom redan fanns på den svenska tidningsmarknaden. Vi gjorde jättemånga nybörjarmisstag, men vi gjorde också väldigt mycket bra saker. Det finns väldigt mycket lekfullhet i allt allvar som vi försökte liksom lyfta fram på något sätt. Och jag tycker fortfarande att det blev två rätt bra nummer faktiskt.
Mm.
Med sina brister, men också med sina styrkor. Jag tror att det hade kunnat bli väldigt bra om vi hade fått fler chanser.
Mm.
Den här arbetsnarkomanin då som kickade igång sommaren 2009, den eskalerade och mitt 2010 var bara ett enda stort svart hål egentligen. Det var inte någon bra period alls. Och i december 2010 så mådde jag jävligt fysiskt dåligt. Jag var liksom trött så in i helvete och en huvudvärk som jag inte riktigt hade upplevt tidigare. Där ljög jag. Jag hade upplevt en liknande huvudvärk tidigare. När det visade att jag hade ett blodkärl som hade spruckit i mitt huvud när jag var 17 eller 18 år.
En hjärnblödning?
Ja, precis. En liten hjärnblödning helt enkelt. Och den huvudvärken var monumental. Då gjorde man ju en enorm undersökning på mig och visade sig att nej, men det var för att det var ett förtunnat blodkärl här. Men nu har vi kollat igenom ordentligt här din kropp och det kommer inte hända igen. Så du behöver inte vara orolig för det här. I december 2010 så upplevde jag plötsligt samma huvudvärk igen och kände, vad fan är det här nu? De sa att den skulle komma tillbaka. Så nej, men det kan ju inte vara det. Liksom. Det jag försökte bara sluta tänka på det. Men jag kunde liksom inte gå hem från tunnelbanan till min lägenhet. Det är väl ett par hundra meter. Utan att liksom stanna och bara flåsa som om jag hade sprungit ett maraton. Det var jobbigt att bära matkastarna från ICA hem. Och det var trappor var fruktansvärt dryga. Så varje ansträngning var enorm.
Hur länge hade du det så här då?
Ja, det här var alltså i december. Och jag ringde till sjukvårdsupplysningen och berättade helt enkelt min historik då om den här lilla hjärnblödningen. Och sa att ja, men det här låter ju inte bra. Du måste ju åka in och kolla det här på en gång. Men jag hade ju massa reportage och grejer och intervjuer som jag skulle bli klar med. Och efter dem så hade jag fler intervjuer som jag ville göra och andra texter jag ville skriva. Jag skulle bara fixa den här grejen först och sen ska jag fixa den där och sen ska jag fixa den där och sen den där. Och så där fortsatte det till början av mars 2011.
Åh jävlar.
Då var jag hemma i Borlänge och såg helt enkelt för jävligt ut. Likblek och ja, jag ser ut som ett spöke på bilderna från den tiden faktiskt. Och mamma sa att men du nu det syns att det är någonting som inte stämmer här så att nu åker vi till Falu lasarett i eftermiddag. Vare sig du vill eller inte. Och jag hade inte orkat protestera. Jag sa bara att ja, men visst det kan jag göra. För jag kände att nu är det dags. Nu orkar jag inte längre. Och så visade det sig efter liksom den första blodproven att mitt blodvärde var hälften så högt vad det borde vara. Och det var ju inte bra för att någon i min ålder och min fysik borde ju inte alls ha. De borde inte se ut på det viset. Så de bestämde sig för att jag skulle bli kvar där. Jag fick lite olika mediciner. Jag fick blod och började genast må väldigt mycket bättre. Och tänkte att ja, men jag har nog gått in i väggen. Eller arbetat sönder mig, stressat sönder mig. Så gjorde man ju lite olika undersökningar och visade sig att jag hade ett magsår i magen där jag liksom, jag läckte blod helt enkelt. och hade gjort det under flera månader, så att jag hade inte så mycket blod i kroppen som jag behövde för att må bra.
Märkte du av det? Pissar du blod eller?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, för mig som inte är utbildad läkare så upptäckte inte jag någonting. Och jag levde ju liksom inte så bra. Så att jag tyckte liksom inte att det var så konstigt. Det var väl ganska självklart att kroppen åkte på stryk. Så det här magsåret som man hittade, så trodde liksom att jag skulle få ligga kvar på sjukhuset några dagar och få vila upp mig, få lite medicin och få lite mer blod. Och sen få något recept utskrivet och kanske någon liten utskällning av läkaren att jag borde skärpa mig, för att jag är bara 20, hur gammal var jag då? 27. Men efter någon dag, jag hade väl varit där i 3-4 dagar, så kom läkaren fram till mig. Vi hade bestämt att jag skulle bli utskriven samma dag. Och min mamma hade precis varit och hälsat på morgonen, och sen så skulle hon komma hem till mig när hon slutade jobbet, hade vi bestämt. Allt var liksom lugnt. Jag skulle bara ringa henne ifall det nu var så att det hade hänt någonting, men det skulle ju inte hända någonting. Så att vi skrattade nästan åt att, ja, men det är klart jag inte ringer, vi syns, vi fyra, det blir bra. Sen kom läkaren, och han hade varit väldigt utåtriktad och sprallig och rolig under veckan. Vi hade fått en ganska bra kontakt. Men han rörde sig så jävla konstigt, tyckte jag. Han liksom gick vanka av han i korridoren försiktigt och liksom med huvudet neråt. Och, ja. Det var liksom helt personligt förändrat, tyckte jag. Så kom han fram till mig och frågade, du, kan du följa mig på mitt kontor sen? Ja, visst då, ja, det kan jag göra. Jag skulle precis käka lunch. Och så sa han att du, vi har hittat någonting i din mage här. Och vi har hittat en tumör. Du har cancer. Och de första sekunderna så trodde jag liksom att han skämtade med mig. För vi hade ändå haft en ganska så lättsam jargong under veckan. Och tänkte liksom att, nej, men nu har han ju faktiskt gått ut över gränserna, tror jag. Och i och med att jag tänkte det, så begrep jag att fan, det här är på riktigt. Det är klart att han inte skämtar om en sån sak. Så han berättade, nej, men vi har hittat, du har cancer. Vi har hittat en tumör i din mage. Och det är en väldigt allvarlig situation. Vi måste koppla upp dig mot ditt sjukhus i Stockholm där du är skriven, och du måste åka dit och göra undersökningar på en gång, och antagligen så kommer det kicka igång någon sorts behandling pronto. Och verkligheten har aldrig känts så verklig som den gjorde i de ögonblicken. Det, liksom det fanns inte ett uns av någon liten dagdröm långt bak i huvudet. Det liksom fanns inte någon. Det var en total närvaro. Och allt kraschade. Så jag gick ut från mötet på kontoret där och grät. Som ett litet barn. Och det sista jobbet jag gjorde innan den här diagnosen var en intervju med Talisman on Earth. Och jag satt och skrev på den innan läkaren kom fram och frågade för vi kunde gå och snacka lite grann. Och för att komma liksom i rätt stämning så satt jag och lyssnade på Talisman också. Så när jag kom tillbaka från mötet så satte jag mig bara vid datorn. Och sen så, bara för att försöka landa på något sätt i vad fan var det, så vad är det som händer liksom, så tryckte jag bara på play. Och så var det låten Where Did My Bluebird Fly med Talisman. Och den låten har jag givetvis kommit att spela, eller blivit speciell. Sen efter det så ringde jag till mamma och sa att du, kan du komma tillbaka till sjukhuset? Vi måste snacka lite grann. Och det är bra om du tar med dig farsan också. Så du kan väl hämta pappa som kommer hit. Sen så måste vi måste prata. Och det var ju liksom, vi var ju extremt överens om att jag inte skulle röra av mig om det inte var för att det hade hänt något särskilt. Jag hörde på mamma, hon sa, ja visst, det är inga problem. Ja, jag åker hem till pappa nu. Ja, det blir bra. Vi ses snart. Fint. Hej, hej. Och jag hörde ändå liksom att hon fattade att fan i helvete också. Men hon försökte ju dölja det så väl hon bara kunde. Men jag fattade att hon i och med mitt samtal bröt ihop. Och de kom i korridoren. Jag satt kvar i lunchsalen. Och såg hur de kom i korridoren. Mamma gick först, pappa gick strax bakom. Och de var ledsna redan då. Och sen så stod vi och kramades. Och så frågade de bara, vad är det som har hänt? Och så sa jag att jag har cancer. Och skrivandet hade ju liksom varit min, min grej då. Och jag kunde liksom inte sluta när jag behövde det som mest. Och det visade sig bara efter några dagar att det här med att ringa runt till människor som man älskar och berätta att jag har cancer, det ser ut så här och nu händer det här och det här. Det blev alldeles för påfrestande. Jag kände mig liksom som en... Jag blev ett mörker. Och det vill man ju inte vara hos och för de människor som betyder mest. Så jag behövde ha ett ställe där jag kunde dels berätta, ja, men där jag kunde berätta vad som hände i mitt liv, där de kunde liksom hålla sig uppdaterade. Och jag följde inga bloggar, jag hade liksom aldrig skrivit på det sättet riktigt tidigare. Och var inte så förtjust i blogg som fenomen heller. Men kom på att ja, men det här är kanske en ganska bra kanal för ändamålet. Om vi har en adress, om vi håller en adress inom familjen liksom. Och så får det bli vår mötesplats på något sätt. Och jag la upp den på Facebook för att de här ja, bekanta, du kanske du vet ju hur ett nätverk på Facebook ser ut idag.
Mm.
Man sitter ju inte och ringer de här 400 personerna man är kompis med, men man har ju ändå någon sorts relation till dem, så det kan ändå kännas relevant att berätta för dem vad det som händer. Och sen så dröjde det inte så länge faktiskt innan den där bloggen liksom länkades till höger och vänster. Och det skrevs om den i andra bloggar. Och twittrades om den.
Det blev inte riktigt en familjeangelägenhet?
Nej, precis. Det blev det inte. Och sen så tog det bara fart. Och idag har den haft över 7 miljoner besök, vilket är en helt absurd siffra som jag inte förstår och aldrig kommer förstå. Så jag skrev, det blev min terapi. Jag försökte gå hos psykologer och terapeuter, men det funkade inte för mig.
Varför inte det?
Nej, jag tror att det tog för lång tid. Jag behöver ha liksom se, jag behöver se ett resultat inom räckhåll om jag ska ge mig in i någonting, tror jag.
Mm.
Och sen så skar det sig fundamentalt med en också när jag strax innan operationen då i juni samma år. Så hade jag genuin dödsångest. Jag var helt övertygad om att jag inte skulle överleva den här operationen. För det var en stor operation och läkarna sa att ja, vi kan ju inte lova det att du kommer överleva. Vi tror det. Liksom. Ja, du kommer antagligen att göra det, men man vet aldrig. Det kan gå snett. Och folk dör ju i sig blint av operationer och allting. Men det händer ju grejer jämt. Det finns ju ingenting som är säkert. Så jag behövde liksom ta itu i den här ångesten då. Jag behövde liksom lösa det här problemet på något sätt. För att jag hade tillräckligt mycket på mitt bord som det var. Och jag ville bara bli av med den här skiten. Så jag gick till en psykolog. Och bland det första hon rekommenderade mig att göra var att läsa en bok som heter Gilla läget. Hur allt gick åt helvete med positivt tänkande. Vilket jag tycker kanske var det sämsta rådet man kan ge en person i den situationen. Nästan så att jag vill säga att det var ett tjänstefel. Jag var ju liksom i behov av typ en kram.
Mm.
Jag vill inte höra att ja, men det är ingen idé att du börjar tänka att du kommer klara det, för att det kommer ändå skita ner sig totalt i alla fall. Det var ju liksom, det var ju exakt motsatt effekt. Så då var det som att jag genomskådade hela grejen. Att vad fan ska jag gå och snacka med någon människa för som ger mig sån här råd för? Och skrivandet blev min terapi. Jag kunde liksom lämna många tankar och funderingar bakom mig när jag väl hade skrivit om dem. Så jag fortsatte med det ganska intensivt från mars. Jag överlevde operationen som ni kanske hör. Och fortsatte skriva fram tills oktober samma år. Efter operationen så fortsatte säkerhetsbehandlingarna. Som ett säkerhetsbälte. Men i oktober så gjorde man en bedömning att det såg ut som att jag hade klarat mig. Jag blev ju inte friskförklarad, för det blir man ju först långt senare. Men det såg ändå ut som att det hade gått bra. Så jag la ner bloggen. För att den skulle ju bara vara för den här anledningen. Och det fanns ju liksom inte på, i min värld att jag skulle plötsligt skriva om vilka låtar som var bäst just nu. Eller vad jag hade på mig för kläder idag. Eller sådär. Liksom det var en blogg som handlade om en sjukdom. That's it. Det var ju fantastiskt skönt att lägga ner den. För att det var ju, det blev ju ett bokslut över liksom den här bilolyckan på något sätt. Och jag kastade mig ut i livet igen. Försökte ta igen allting som hade gått förlorat under tiden som jag var sjuk. Samtidigt som jag gav mig in i lång rehabilitering. För att när kroppen blir utsatt för sådana här ingrepp så hamnar den i chock. Primitivt fungerar vi så som människor. Så det tar lång tid för kroppen att återhämta sig, att bli stark igen. Och jag hade blivit av med min magsäck och min mjälte, så att kroppen stod ju också inför en stor omställning. Så man sydde ihop tunntarmen med matstrupen och sen så får kroppen liksom göra en ny magsäck på något sätt. Man tänjer ut det området. Istället för att maten åker ner och lägger sig i en konventionell magsäck, så lägger den sig, så bildar den typ hög. Och så tänjer det ut sig och sen så på sikt så blir det en ny magsäck. Kroppen tror att jaha, är det här magsäcken? Så då börjar den bilda magsyra där och man kan börja känna hunger igen och så vidare.
Okay.
Och så det var ju en kamp. De första månaderna var fruktansvärt jobbiga att äta. Det var jävligt jobbigt. Varje måltid blev liksom en kamp. En utmaning. Det tog skitlång tid att äta. Liksom. Efter varje måltid behövde jag ligga ner och vila en halvtimme, timme, för att det gjorde ont. Och för att det var, kroppen hade jävligt mycket att göra.
Mm. Kunde du äta? Du kunde inte äta vad som helst?
Nej, till en början så behövde man vara väldigt försiktig. Idag kan jag faktiskt äta nästan vad som helst i liksom måttliga mängder. Och det är fortfarande det att jag måste äta. Jag mår ju bättre att äta lite och ofta än att äta liksom ett ordentligt skrovmål. Det kan ju liksom sänka mig totalt. Och mitt största problem är fortfarande att jag inte har lärt mig äta i ett lugnare tempo. I 27 års tid så kastar jag i mig maten.
Som man gör. Mm.
Ja, och att bryta det mönstret, det har ju visat sig vara hur jävla svårt som helst. Det sitter så inpräntat i liksom reptilhjärnan att här är mat, ät fort och fortsätt det du höll på med alldeles nyss. Så jag har än idag problem med att äta lugnt. Så jag gav mig ut i livet igen. Jag reste runt väldigt mycket, jobbade hårt och gjorde det här som man tyckte var kul förut. Var ute och drack öl med kompisarna och träffade kvinnor. Ja, hade ganska bra faktiskt. Och så kom sommaren och jag började få svårt att äta. Det kändes liksom plötsligt som det gjorde exakt efter operationen, att det liksom tog stopp i halsen. Jag kunde inte svälja ordentligt och jag började ofta kräkas för att i någon ren reflex. Att det liksom, det blev stopp i halsen och då måste kroppen göra sig av med det här hindret som man börjar kräkas. Så jag försökte äta och jag kräktes. Och så försöker man äta igen och så kräks man och så försöker man äta igen och så kräks man och så håller man på så där hela tiden. Och sen så gick det liksom flera veckor. Och tänkte att nej, men det här är ju inte bra. Så jag hörde av mig till läkaren och sa att ja, men då är antagligen för att du har fått en ärrbildning mellan tunntarmen och matstrupen. Och det är inget konstigt, det är ofta man får det i en sån här operation. Men kom in till sjukhuset så gör vi en ballongvidgning. Vi för ner en ballong och sen så blåser vi upp den och då kommer det tänja ut sig ordentligt. Så då kommer du kunna äta ordentligt redan imorgon. Ja, men fan vad bra. Så det här gjorde jag dagen innan Way Out West. Åkte jag in till Huddinge sjukhus, gjorde en ballongvidgning. Direkt efter den så gick jag ut till några kompisar, vi åkte bil till Way Out West. Och jag kunde inte äta. Det gick liksom inte. Och under den här festivalen så kämpade jag med att liksom försöka få in mig någon soppa och sådär, för att ändå få in mig någon näring. Och det gjorde så ont. Jag minns vi stod inne på öl, i något öltält där och skulle liksom dricka en öl. Och det gjorde extremt ont att försöka svälja det. Så på söndagen så ringde jag till sjukhuset igen och sa att nej, men nu har jag hållit på och försökt flera dagar här och det har inte hjälpt någonting. Så nej, men då bör du åka in akuten och kolla vad det är för någonting. För att så stor ärrbildning var det inte. Då är det nog någonting annat. Och i och med det så tänkte jag, aha, vad fan kan det vara då då? Någonting i kroppen trycker mot min matstrupe. Vad kan det vara då? Det är någonting som växer. Ja, men vad växer i kroppen? Jo, det är tumör. Ah, fan i helvete, det är tillbaka. Och efter några dagar så bekräftar de det. Att vi har hittat flera tumörer i din kropp och de sitter helt omöjligt. Den här gången kommer du inte klara det. Och det var ju ett nederlag. Jag hade kämpat allt. Jag hade ansträngt mig så jävla hårt för att klara av den här. Det är ett helvete att gå igenom en cancerprocess. Cellgiftsbehandling och den stora operationen, det var liksom, det var på allvar. Och jag insåg att fan, jag måste ge mig in det här igen. Och slutet är definitivt. Så vad jag än gör nu så kommer det inte sluta bra i alla fall. Och det är ju en kamp jag för varje dag. Och då startade jag upp bloggen igen. Det kändes självklart.
Mm.
Jag visste vilken terapeutisk funktion han haft för mig. Och jag visste att jag plötsligt skulle behöva informera människor i min närhet igen. Vad som hände i mitt liv. Och sen dess har det ju bara vuxit ännu mer. Mitt uttryck har förändrats lite grann också, tycker jag. Och nu har det här blivit en bok som, vad det verkar, är på väg att bli ganska stor i Sverige.
Mm. Du är väldigt stolt över boken.
Jag ska säga att jag är ganska kluven faktiskt.
Okej.
Mm.
Berätta.
Ja, men jag önskar att jag inte hade behövt skriva den här boken.
Mm.
Jag hade ju mycket hellre levt ett liv helt i skymundan. Och ägnat mig åt någonting helt annat. Men om jag fick vara frisk och vara kvar hos min familj resten av mitt liv, så att säga. Eller leva ett långt liv frisk. Men nu blir det inte så. Så därför är det ju med blandade känslor som jag ser att boken ligger framför mig här på bordet.
Mm. Det började med när vi pratade om releasepartyt. Att du är glad, men att du per automatik också blir ledsen då.
Mm. Ja, visst är det så. Det har blivit ofrånkomligt för mig. Att när jag känner stunder av oerhört lycka och glädje, så blir jag också väldigt, väldigt ledsen. För jag ser och känner hur vackert det är. Och kul det är att få vara med. Men jag vet ju att det kommer ta slut på ett ganska brutalt sätt. Jag kommer ju lämna min familj med trauma att hantera. Och det känns jobbigt.
Mm. Känner du ett ansvar för det?
Ja, jag känner ett dåligt samvete för det. Att jag på något sätt drar det kortaste strået här. Jag lämnar ju dem liksom. De har förhoppningsvis långa liv kvar att leva. Jag vill ju inte att de ska fastna i det här på något sätt. Jag vill att de ska tillåta sig själva att vara lyckliga och gå vidare. Och jag vill ju liksom inte att de här personernas, när de ser tillbaka på sina liv, så vill inte jag att de tänker att det största som hände i vårt liv, det var när Christian dog. Det vill jag ju inte. Och sen att det blev en bok, ja, det är ju en bok som sa tidigare att berättelser och litteratur har ju liksom varit centralt i mitt liv, i min uppväxt. Så jag tycker att det känns som en ganska så fin, det är ganska så lämpligt monument över mig, om man säger så. Det låter ju otroligt grandios, men ja, faktiskt.
Mm.
Jag tror att det är någonting väldigt existentiellt och naturligt hos människan att reflektera över vad man lämnar efter sig när man vet att sin tid är på väg att ta slut. Och det verkar som att jag lämnar efter mig den här boken i alla fall. Det här är ju liksom mitt testamente i blod på något sätt. Och man ser på de här kapitlen separat, så ger de ju en ganska så abstrakt bild. De kanske är lite märkliga och sådär, lite konstiga. Men lägger man ihop dem så ger de en ganska tydlig bild av vem jag är och vem jag har varit. Och jag försöker ju minimera antalet gåtor för min familj och mina vänner. Det är därför den här bloggen ofta beskrivs som väldigt, av vilket den är, självutlämnande, och att den är väldigt öppen med allting. Det här är ju min uppgörelse med min uppväxt i en arbetarstad, min syn på droger, min relation till sex, min uppgörelse med det eller de barn som jag aldrig kommer få, mina tankar kring människans rätt att bestämma vid sin egen död, och att mina föräldrar kommer få lov att begrava sin yngsta son. Och jag vill ju berätta allt för dem. För att de kommer, men hur jag än gör så kommer de ju fortsätta undra. Om ett par år så kommer de ju tänka, men hur var det egentligen? Vad tyckte Christian om det där egentligen? Vad hade han för inställning till det där? Och vad var det som hände den där gången? De där frågorna kommer ju att komma. Men jag kan ju försöka att göra dem så få som möjligt.
Mm.
För jag ser det själv som någonting väldigt svårt att hantera. Alla de här frågorna om en människa som inte kan besvara dem längre. Vilket på något sätt också kan liksom förklara varför jag sätter mig ner och märker upp alla nycklar som jag har hemma. Så att det är klart och tydligt vart de går någonstans. Som att de inte står där med nyckelknippan och undrar vart fan går den här någonstans. Det är liksom den, den talande symbol, tycker jag.
Mm.
Så det känns ändå skönt att den här boken finns på det sättet.
Mm.
Att när de håller upp den så, så kan de känna att men det här är Christian ändå, faktiskt.
Känner du dig liksom stressad för att du inte ska hinna med allt? Liksom?
Ja, jo, det är absolut. Jag känner en oerhört stress. Tid är ju det enda jag inte har. Och mina drömmar har ju förändrats oerhört. Jag kan ju liksom inte gå runt och fundera på vad, vad mysigt skulle vara med den sommarstugan så jag kan sitta och mysa när jag är pensionär. Det finns ju liksom inte. Det bara glömma det.
Mm.
När jag åkte hit nu på morgonen så satt jag och tänkte, men gud vilka fina villor det var. Det var mysigt att bo där och vilken fin trädgård man ska kunna ha med sina barn där. Nu för tiden så avbryter jag ofta mina dagdrömmar. Jag tar fram den stora slaktarkniven och bara hugger den i två delar och tänker, lägg av där nu, för det är ingen idé att gå runt och tänka på det, för det kommer inte hända i alla fall. Så mina drömmar nu måste ju ligga på ett rimligt plan på något sätt. Mina drömmar får ju inte bli mardrömmar. Att, men fan, jag vill så jävla gärna göra det här. Jag kommer aldrig göra det. För det blir, då blir det bara jobbigt.
Mm.
Så jag måste ju liksom sätta upp måste man säga, rimliga målsättningar.
Fast du, ja, men ja, det låter så stängt mot dig själv. För att jag menar, du kan väl få drömma om den här villan i alla fall. Liksom.
Ja, det är ju ont.
Ja.
Det är jävligt ont. Jag avbryter med dagdrömmarna för att jag istället ska göra någonting med det, den tid jag har. De förutsättningarna jag har fått, det är de jag kan skapa utifrån. Har du sett dokumentären At Night I Fly?
Nej.
Den borde jag, den är väldigt fin. Det är en svensk som har gjort den. Om, vad ska man säga, ett kulturprojekt i Folsom Prison i USA. Ja, kortfattat så handlar det liksom om hur olika medlemmar och olika gäng ändå möts i det här projektet och där finns liksom inte de här motsättningarna utan där är, träffas de bara för att skriva dikter, skriva låtar eller måla eller vad de nu är för någonting, diskutera olika frågor. Och det blir ju deras värld på något sätt. Om jag inte minns fel så sitter ju liksom inte de riktigt och drömmer om allt. De måste ju hantera sin vardag på något sätt. Det är det de gör. De försöker ju kanske inte acceptera men förlika sig med att de faktiskt sitter inlåsta. Och de kommer fortsätta göra det under lång tid i det här fängelset. De kommer inte få uppleva allt det där som de kanske egentligen skulle vilja göra. Men istället gäller det att ta chansen utifrån de förutsättningar som de har och göra någonting vettigt där. Och därför så kanske det sitter någon muskelknutte där och skriver en dikt om någonting som blir väldigt vackert i all sin märklighet. Och en av personerna som är med i den här filmen berättar ju liksom hur han ser på att det är lite sådär att man, ja, vi är här nu, gör någonting av det. Men på nätterna flyger han. Det gör jag med.
Mm. Jag hade skrivit upp att jag tyckte att du verkade så orädd inför döden. Jag är inte så säker på att jag tycker det längre.
Hur tänker du då?
När jag såg dig i Babel så kändes det som att du var så samlad. Och det gör du ju för sig nu också. Men jag kanske har fått en lite mer nyanserad bild liksom, kring det där. Men är du rädd för döden?
Nej, alltså jag, det är väl klart att det känns olustigt. Jag rusar ju inte mot döden. Med utsträckta armar och ett flin som jag inte haft på flera år, det gör jag ju inte. Men jag går inte runt och, jag kan inte gå runt och vara rädd för den. Jag måste ju göra det. Jag måste ju dö. Då tror jag tror inte på rädslan generellt sett. Jag tror inte liksom att det är bra för människan att gå runt och vara skraj. För rädslan begränsar oss och gör att vi inte använder våra sinnen fullt ut. Vi är inte närvarande om vi går runt och tror att det står ett stort troll på andra sidan huset. Så nej, jag känner mig inte rädd för döden. För dödsögonblicket känner jag mig inte rädd. Jag tror att man kommer känna ett oerhört lugn när man dör. Men jag tror att de sekunderna innan döden tror jag är väldigt olustiga. När man känner att när den här personen går ut ur det här rummet nu så kommer det ha varit sista gången som jag fick se henne.
Mm.
Eller när jag somnar nu så kommer jag inte vakna igen. Det kommer ju kännas fruktansvärt. För att det tror jag att man märker. Och det ser jag väl framför mig på något sätt och det känns inget kul. Jag kan ju däremot säga att jag är rädd för vad jag kommer bli på vägen till min död. Jag har ju fått olika tänkbara scenarier uppmålade för mig om vad som händer med människor som drabbade av den här cancern. Och det kommer inte bli ett vackert slut. Och det känns ju obehagligt. Det kan jag vara rädd för.
Att du kommer må väldigt, väldigt dåligt alltså?
Ja. Mm. Min kropp kommer ju falla sönder framför mina egna ögon och ja.
Äter du medicin nu eller? Eller är du emellan?
Ja, just nu i... För ett litet tag till så kommer jag att befinna mig i det här behandlingsuppehållet som jag just nu.
Och då är du helt obehandlad eller?
Ja, faktiskt.
Ingen smärtstillande eller någonting?
Nej, jag har ju tillgång till... Jag har ju liksom frikort på hela FASS. Men nej, jag tar ingenting just nu.
Har du frikort på hela FASS?
Jag kan nog få tag i princip vad jag vill.
Mm. Du skrev någonting om cannabis va?
Mm, det har jag gjort.
Hjälper det?
Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag att det gör. Jag röker cannabis under mina behandlingsperioder. Och det har visat sig vara en oerhört effektiv medicin. För att lindra biverkningarna. Jag har ju som sagt fri tillgång till alla tänkbara mediciner som finns i läkemedelsindustrin. Det är en viss receptbelagd form av amfetamin som sägs vara bra för det här. Jag kan äta väldigt mycket morfin som är extremt beroendeframkallande. Och jag kan ta mängder av olika piller, vilket jag också har gjort. Men jag tycker ändå inte riktigt att det har inte funkat fullt ut tycker jag. Men jag tycker att cannabis hjälper. Det är ju liksom en paria att prata om cannabis i Sverige. Nämner någon ordet marijuana någonstans så är den ju per automatik en knarkande hippie. Det är ju lite så folk tror att det är. Den bakgrund jag kommer ifrån i alla fall om man säger så. Men jag tycker att det ligger någonting bakåtsträvande i hur det betraktas i det här sammanhanget i Sverige. Det är ju någonting som är receptbelagt och rekommenderat och används liksom, som en självklarhet i stora delar av världen. Att cancerpatienter röker marijuana.
Mm.
Men i Sverige verkar det vara fullständigt otänkbart. Och jag säger liksom inte på något sätt att det vore häftigt ifall fler 16-åringar satt sig i parken och rökte hasch istället för att dricka folköl. Det säger jag inte. Men jag kan tycka att det ligger någonting som sagt bakåtsträvande i att det här inte är någonting som faktiskt tas på allvar i den svenska sjukvården.
Mm.
Om jag går på det här amfetaminpreparatet så känner jag mig helt skruvad i huvudet. Och morfin, det är ju en ganska så massivt preparat. Dessutom som sagt väldigt beroendeframkallande. Åt helvete att sluta med kan jag säga. Så var jag bäst. Jag rekommenderar människor som behandlas med cellgifter eller som kanske hamnar där någon gång i framtiden att överväga alternativet.
Mm. Vill du rekommendera något?
Ja, det vill jag göra. Jag vill rekommendera fler människor att närma sig hästar. Kanske lära sig rida eller att liksom hantera dem på något sätt. Det har gett mig otroligt mycket. Jag tror att vi människor har mycket mer gemensamt med djur än vad vi tror. Vi har glidit bort från det i stor utsträckning. Men det finns en kraft att hämta där. Så det kan jag rekommendera.
Mm. Jag läste en passage att du visste liksom, alltså du vet hur din begravning ska, eller att du tänker mycket på det liksom.
Mm. Tyvärr, det är en jävligt olustig tanke. Mm. Men den finns där och den dyker upp ibland.
Mm.
Och den har gjort det så pass många gånger att jag har fått en ganska tydlig bild.
Mm. Har du skrivit ner det?
Inte än faktiskt, nej.
Nej.
Men det kommer jag att göra.
Mm. Vem skulle du vilja att du intervjuar i Värvet?
Jag skulle vilja att du intervjuar... Jag är väldigt förtjust i Jonas Kramby faktiskt. Och kanske framförallt den ådran där han pratar mycket om upptäcktsresanden och hans liksom fascination för den grejen. Tycker jag, jag tycker om honom för det. Och sen så tycker jag att du skulle intervjua Emma Svensson som startade Rockfoto. Jag tycker att hon är en av Sveriges absolut främsta fotografer. Och hon har liksom skapat någonting helt ifrån grunden själv. Hon är en av de mest hårt arbetande människorna jag känner. Otroligt inspirerande och en otroligt vänlig människa.
Mm. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Christian Gidlund bloggar alltså på ikroppenmin.blogspot.com. Läs den helt enkelt och följ honom där. Och hans bok finns att köpa på till exempel Bokus. Länk finns på värvet.se där man också kan lyssna på alla andra intervjuer och ja, hitta lite matnyttiga klipp och sådär. Värvet har också en Facebook-sida där händer det massa bra. Och det är akademikernas som sponsrar Värvet, AEA.se. Tack så hemskt mycket för att ni gör det här möjligt och tack alla för att ni lyssnar och tack så hemskt mycket Christian för att du kom hit. Och jag tänker nu att vi spelar ut oss med den Tallest Man on Earth låt som du nämnde. Tack för idag, vi hörs om en vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.